Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Samsung TV.
Mm, mina polare, Gusten.
Jaså, berätta.
Nej, men jag tänker på produkterna. Jag har dem ju överallt hemma. Framförallt så har jag min QLED-TV 65 tum med djupa färger, kontraster, svarta. Nej, men toppkvalitet vad det gäller en TV-upplevelse.
Alla kanske inte kan ingå i Thomas kompisgäng här, va? Men alla kan lära sig detta. Samsung har banne mig en TV för alla rum och alla olika typer av personer.
Nu är det Samsung Lifestyle Weeks och då vill vi uppmärksamma alla deras feta produkter.
Kanske framförallt deras mest revolutionerande nyhet på TV-marknaden, nämligen The Terrace. Och det är ju ett namn som anspelar lite på platsen man kan konsumera den, nämligen en terrass eller en altan eller en veranda eller ett däck utomhus. Va? Våren är här, snart är sommaren här och det finns en jäkla massa fin fotboll att titta på. Kan det vara så att Samsung nu då erbjuder möjligheten att kombinera best of both worlds, alltså vara ute och njuta av den korta men ack så underbara svenska sommaren, samtidigt som man kan kika på bollen på TV?
Ja, eller när man står och grillar. Tänk att du har vänner över, du står och grillar lite och där rullar toppfotbollen på TV.
Men Samsung har väl inte tänkt på grillen här också?
Jajamensan, vänta, vi tar en sak i taget. The Terrace, det är alltså revolutionerande, det hoppas jag att ni har förstått, det är en utomhus-TV. Den har ett vädertåligt hölje, allt från skärm till fjärrkontroll är noga tätat för att stå emot regnstänk och damm. Det är QLED-teknologi, alltså otrolig bildkvalitet oavsett hur ljust eller mörkt det är i omgivningen. Och så är det klara och tydliga färger, djupa kontraster och svärtan som man vill ha.
Om jag har förstått saker och ting rätt så blir TV-upplevelsen utomhus med The Terrace nästintill fulländad om man också slänger på The Terrace soundbar.
Ja, men det stämmer. Den fungerar både som soundbar till TV:n och som en fristående musikhögtalare. Du ser, du har ju liksom allting samlat i det här lilla paketet med The Terrace soundbar och The Terrace. Det är också ett vädertåligt hölje såklart. Den är noga tätad, den står emot regnstänk och damm och så vidare. Den har wifi och bluetooth för trådlös streaming. Det är en all-in-one soundbar för utomhusbruk med centerhögtalare. Köper man en The Terrace 65 tum eller 75 tum så får man 50% rabatt på The Terrace soundbar. Stannar det där, tror du?
Gör inte det.
Nej. Man får en grill på köpet om man köper en The Terrace 65 tum eller 75 tum.
Otroligt. Surfa in på samsung.com/se/lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av det här erbjudandet. Det gäller från och med 26 april till och med den 23 maj 2021. Vi säger stort tack till Samsung TV för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 17 maj och det är ungefär det jag tänker säga om Norges nationaldag. De kan älska detta landet bäst fan de vill. När ska de, när premierar de i EM?
Ja, men så att när kommer på när vi gör Tutski? Vi borde kanske ha gjort det idag. Alltså bara om de hade varit med, hur hade det låtit?
Ja.
Varför presenterar det för dem?
Ja, det vete fan ändå. Alltså. Mm. Ah, ja, norska får kämpa vidare. Här har vi i alla fall fullt fokus på dels den svenska bollen, det stundande Europamästerskapet för gul och gul, men också de fantastiska ligaavslutningarna runt om i Europa. Trots att det var en hel del rubriker och höjda ögonbryn och hjärtstillestånd igår söndag, tänk att vi börjar i lördagen när beskedet om att Zlatan missar EM kom. Hur fan mottog du det? Hur kände du? Vad tänkte du?
Jag levde det live på Twitter för att jag började med att förmedla Sky Italias uppgifter om att han skulle vara borta i 3 veckor och då var positiv och kände fan vad skönt, för att jag hade ju ganska dåliga vibbar just för att det kommunicerade så lite från Italien kring det.
Mm. Så sen kom ju liksom en Steadman-figur som vi pratade om förra veckan.
Dr. Fu.
Ja, men
det var en annan gubbe som skulle
en annan gubbe från gänget liksom.
Exakt. Ja. Så var det.
Och då blev man ju lite orolig.
Ja.
Sen när den här översträckningen kom, då kände man fan backa koll på grejerna ändå.
Mm.
Och så kände man då ska det väl inte det
vara. Fast i Italien pratar man ju jättemycket om distorsion, alltså en stukning av knät hela vägen. Men skitsamma. Sen,
är inte när... stukningen översträckning då? Är det inte bara liksom same same?
Nej, översträckningen är när det går bakåt, trycks bakåt. Det som hände med dig när du och jag var i Bibione och du skulle smälla den här boxbollen och din liksom arm gick bakåt och själva armbågen lag kvar. Det var det som hände med Zlatan när han översträckte knät förra gången.
Ja, okay.
Stukningen kan ju gå åt lite vilket håll som helst.
Ja, ja.
Så det är en väldigt specifik översträckning. Men, fan... medicintotto går starkt här, skadetotto. Sen kom ju då 6 veckor och då fortsatte jag att vara positiv. Jag kände, vadå 6 veckor? Han är klar för 8:e delen, kommer förmodligen brusar i tempi, bränna tiden och komma tillbaka om 4. Så han kanske inte spelar premiären, men han är i alla fall med. Det här är fortfarande positivt.
Zlatan har ju slagit klockan förut.
Verkligen. Och det är ett långt EM. Alltså, det är flera av liksom, många stora spelare inför mästerskapet. Det har vi lärt oss när vi har gjort Tutski Balutski. Som går en kamp mot klockan, men mycket så här, mot premiären. Kommer komma mer om de är för stora spelare för att hålla borta. Och de kommer kunna spela. Om de går långt i mästerskapet, Verratti en sån i Italien som eventuellt blir miss premiären, men såklart är han med i truppen. Så jag valde att se positivt på det. Sen så blev jag överraskad när Anel skrev till mig, kolla Expressen liksom. Janna surrad.
Mm.
Nästan lite chockad. Och jag har fortfarande svårt att tro på det.
Ja, alltså det är ju någonting som känns fel. Inte fishy, men fel.
Yeah.
För att som man kommer kunna höra i morgondagens Tutski Balutski när Thomas ger oss Italien-avsnittet, så är det ju väldigt mycket kring Zaniolo. Så att Mancini har liksom pratat väldigt mycket om att premiären är bara att glömma, men jag vill vänta på dig in i det sista. Och herregud, EM är långt. Alltså, det kanske finns möjligheter för dig att vara fit for fight till då en kvartsfinal. Och då kan det faktiskt vara aktuellt att göra skillnad. I synnerhet när det finns 3 extra platser i truppen och att man har 26 pers och inte 23 som är normalt. Men att det här beskedet kommer då på lördagen, 4 dagar innan Janne tar ut truppen på riktigt, definitivt, och att det är ett beslut som då inte riktigt lirar med konvalescenstiden och de 6 veckor som kommuniceras. Så känner jag i alla fall att Zlatan måste ju ha fått väldigt tydligt från då den här gubben som flögs in från USA att det är helt, helt omöjligt att du ska kunna spela fotboll de närmsta 2 månaderna. Så att det är bara glömma EM. Och är det så är det lika bra att kommunicera det direkt.
Kan ju ha varit en kommunikation som lät att om du spelar så blir det kanske ingenting nästa säsong, utan då kanske vi behöver gå in och göra ett ingrepp. Det vet man inte, men jag tar med mig från Jannes ord är ju att Zlatan själv har sagt att det blir inget EM. Alltså punkt slut.
Ja, och det var väl det som förmedlades också från Milans håll. Att det är inte vi som har stoppat Zlatan här. Det är inte vi som har gått in och sagt att nej, vi är de som betalar din lön. Så att är det minsta tveksamhet så är det du som står över. Utan det här verkar ju vara Zlatans beslut till 100%. Jag tyckte Olof Lund lyfte en aspekt som i alla fall kan vara värd att liksom nämna. Jag säger inte att den har någonting med någonting att göra. Men han är ju fortfarande delägare i Bethard. Och är man delägare i ett spelbolag så är det oförenligt med att spela i UEFAs turneringar. FIFA har ju startat upp en utredning mot då hans inblandning i VM-kvalet samtidigt som han då är delägare i Bethard. Nu är väl planen att han ska spela Europacup fotboll i höst med Milan. Vi får se om det blir Champions League eller Europa League. Men det är ju en del i hela den här soppan i alla fall som finns där, som ligger och puttrar där.
Ja, alltså jag förstår ju att Olof tycker att den är lite rolig och jag förstår att han gillar att följa den. Som jag har förstått den soppan så hade de löst det. Så att jag tror inte att det ligger som någon slags grund överhuvudtaget till beslutet att inte spela EM.
Men han kommer väl inte lämna Bethard de närmsta veckorna i alla fall?
Nej, nu gör han väl inte det.
Nej, och det kan ju vara så att om nu Milan schabblar bort den här Champions League-platsen, vilket man ändå får ge dem ganska hög risk att göra i och med krysset igår mot Cagliari samtidigt då som Juventus vann mot Inter, så nu behöver Milan slå Atalanta i borta givet att Juventus tar sina 3. Ja, men då blir det Europa League för Milan. Kanske Zlatan liksom står över Europa League.
Men jag tror att han har ju vunnit, det är större risk än någonsin att Zlatan fattar mer impulsbeslut, fler sådana, att att han tänker, eller det gör han, det vet vi, han tänker mer på familjen, han tänker mer på sin liksom helhetssituation i livet. Så att Zlatan har skrivit på nytt och att han ska spela ett år till med Milan, det tror jag är ganska givet att han kommer göra. Men det är klart att skulle knät spöka, och det är värre än vad vi tror, för jag tror att det är värre än vad vi tror, jag tror inte att det är, alltså de kanske kommunicerar 6 veckor. Men jag tror att det är någonting som är trasigt.
Ja, men det
pratas
menar.
Ju om brosk som har blivit skadat.
Tar man det här beslutet på det här sättet som man gjorde i förrgår, då är det ju inte kantboll på om man kan spela fotboll igen om 6 veckor eller inte.
Nej, med de förutsättningar som fotbollslag har nu för tiden med medicin och sprutor och allting, så är det klart att 6 veckor, vadå? Då borde det gå att lösa dem på planen om 5 med lite jävla sprutor och grejer.
Men skulle det vara då som du indikerar och som jag absolut ställer mig bakom, då kan det ju också bli så att om nu Milan missar Champions League på söndag, Zlatan missar EM, ja, men då är det ganska långt till det där VM-et 2022. Då kanske det blir så att Zlatan tänker om och så snackar han med Maldini och gänget och säger, hörrni, det här året jag kritar på, vi skiter i det, va?
Jag säger bara att det finns, den möjligheten i alla fall större nu än vad den någonsin har varit i hans karriär.
Å andra sidan så har han ju liksom under den här nytändningen senaste året i Milan och det som föranledde landslagscomebacken pratat om att han gärna korrigerar den där nollan i målkolumnen i VM-historiken. Det är bara 1,5 år tills första matchen i Qatar. Sverige har fått en bra start på VM-kvalet. Jag tror nog att det finns ju fortfarande i korten att Zlatan satsar vidare, och det som inte då blev EM kanske blir VM 2022. Att det finns 1 år kvar på kontraktet med Milan. Jag såg att Jesper Hoffman och en del andra skrev på Twitter att ja, men då kanske det finns en halvårsdans med Bayern sommaren, hösten 2022, och så avslutar han med VM och that's it. Å andra sidan, det är en lång väg dit för Sverige.
Vad är alltså, grabben? Äldsta grabben, 08 va?
Han är 09 vill jag minnas. Nej, han kom väl våren.
Han är inte 09.
Ja, men då var, för han kom våren när Inter gick för ligatiteln.
Han är 08 i så fall.
Benvenuto Maximilian kommer jag ihåg att Inter-supportrarna
han lirar ju Bayerns akademi. Jag bara försökte få till och far och son spel här, men det kanske
han skulle, då ska man jävligt bra.
Då ska man ruskigt vass. 3 år bra. Till och med långt av 15. Ja, det blir nog ingen far och son spel, men vi återkommer om 3 år om det.
Det man i alla fall landar i, det är ju sån jävla pyspunka. Luften gick verkligen ur mig i lördags när beskedet kom. Och man kände att hade det här varit som det var våren 18, att Zlatan ska inte spela. Det håller på att liksom giddras lite med Janne via reklamfilmer. Men Zlatan är definitivt out. Ja, men då hade det ju varit skitsamma att Sverige ska spela ytterligare ett mästerskap utan Zlatan. Men nu fick man liksom comebacken. Nu fick man fredspipan. Nu fick man över ett halvår av liksom Janne och Zlatan reparerar en trasig relation.
Vi fick reda ut det i podden med Janne.
Vi fick tårar på presskonferensen. Vi fick lagpappan Zlatan som inte bryr sig om att göra mål, som assisterar och som blir liksom, ja men, den som har hängt på väggen i bärande spelares pojkrum, som nu ska liksom smälta samman med det här nya landslaget.
Mig,
och så ska man få en sista mästerskapsdans. Och jag tror jag delar den känslan med väldigt många andra. Kände jag att det kollektivet som Janne och Wettergren har byggt upp, ja men vi kan verkligen slå alla lag och vi kan gå till en kvartsfinal, men där någonstans så finns det ett glastak. Det är spelarna som Zlatan, som Lewandowski, som Bale, som Ronaldo. Alltså det är de spelarna som till slut kommer stå för de matchavgörande insatserna, göra den där skillnaden som bara de världsklassiga spelarna kan, och kanske ta Sverige längre än vad vi någonsin har gått. Nu blir vi liksom robbade på den grejen. Jag ska jobba med mästerskapet i Simor och TV4. Och alltså, det kommer ju fortfarande vara otroligt och det blir sån jävla hype och buzz ändå. Men med Zlatan så kommer ju ett helt annat filter. Det kommer ett intresse. Det kommer en spelare som bär så jävla mycket själv. Och man känner att vi blir av med en respekt gentemot motståndare som hade kommit med Zlatan, och det finns dimensioner i anfallskonstellationer med Alexander Isak och med Emil Forsberg, och det är liksom det gamla möter det nya. Fan, bli av med allt det. Så jävla trist bara. Mm. Jävla trist.
Ja, nu när du la ut hela texten så blev det ju helt tråkigt igen. Jag försökte jobba tillbaka någon slags känsla här. Och
glädjas i Zlatan-känslan.
Glädjas över Albin Ekdals 90 minuter. Och du ska ju göra Sverige i Tutski Balutski. Och jag kommer stå på med att Albin Ekdal är MVP i Sverige. Jag ser fram emot den diskussionen. Och snackade med Lustig igår. Jag tyckte att han såg glad ut. Och det var tråkigt med Zlatan. Men det var... Ja. Du vet, men nu kastar du ner mig på golvet och stampar mig i solarplexus, Gustav.
Ja, jag menar, så med det här utfallet så känns hela det här senaste halvåret bara som liksom helt onödigt. Mm. Så vi fick liksom ett löfte och en kittling om att det är i år det händer. Ja. Nu får vi vårt liksom Danmarks 92, Greklands 04. Nu... Ja, det, vi åker i åttondelen. Ja. Det vet man ju. Ja, alltså, tyvärr så vet man det.
Kanske i kvarten. Kvarten är jobbigare än åttondelen. Åttondelen är lite fiasko liksom. Eller så här, fan. Det var dåligt mässigt. Kvarten, du är två matcher från en final. Ja. Det var inget roligt. Däremot om man ska liksom glädjas över någonting då från igår och i svensk. Jag vill försöka vända på det här, du märker det. Alexander Isak, två baljer, ordnad straff.
Absolut.
Det är kul.
Men med Zlatan så hade det känts så jävla mycket hetare.
Ja, det hade
alltså det,
här,
det känns så jävla mycket hetare.
Ja, jag hade gjort.
Men jag tänker bara att du snabbt
Men vi går vidare från det. Nu stänger vi ner Toto. Här vill jag ner Toto. Ja. Tack för 5 år, Gustav.
Exakt. Nej, men imorgon tar ju Janne ut sin 26-mannatrupp. Tipslördag sänder live.
Jajamensan. Vi kör lite livesändning mest för att försöka ge någonting annat, va? Lite kul kring det här.
Härligt. Jag ska spela golf med en av våra sponsorer.
Så att det, jag vet.
Det är olika.
Kanske ringer dig på golfbanan.
Det är olika världar.
Men vadå, kan inte du, jag vet att du har tänkt jävligt mycket på det här. Kan inte du liksom...
Tänkt jävligt mycket. Du kommer få 25 av 25 namn som kommer med. Det finns två namn som slåss om en plats.
Ja, får vi ringa dig på golfbanan då om du är helt snett på det.
Och jag skulle bara säga det. När man då exkluderar Zlatan från den här trupputtagningen, helt plötsligt så känns truppen blek igen. Helt plötsligt så liksom skriver jag ner de här namnen och känner bara... Jaha.
Vet du vad jag ska göra? Innan du drar över 25 ska jag gå och ta Pepsi. Jag måste ha någon tröst.
Okej.
Vi har med oss vår sponsor K-Rauta och nu är det vår yra. Mellan den 10 och 31 maj, då ska ni passa på. Nya utemöbler, ny färg eller ny grill. Ja, men fynda allt du behöver för att bygga eller inreda din drömaltan. Hur går det här budskapet in hos dig, Gusten?
Jag känner mig både mottaglig och väldigt, väldigt berörd av att våryran håller på här nu hela maj månad ut. Mm. Vi har redan pratat om alla möjliga tänkbara grejer man kan tänkas lägga vantarna på. Men framförallt K-Rautas DNA. Att de hjälper oss från start till klart.
Mm, jag har lite tips till dig här nu, Gusten. Du som precis har byggt ett trädäck.
Mm-hmm.
Dansbana. Jo, men det är sådär. Varje år, vi jobbar i alla fall varje år. Sen så går meningarna isär hur ofta man ska göra det. Men det, ta hand om din altan, för det gör så stor skillnad. Okej, nu första året ska du inte göra någonting, men sen, trä och ytskydd. Det är någonting som du behöver ute på Hattudden. Det ska alltid finnas där så du kan ta fram det. Och nu är det 20%. Så mitt budskap till dig och till alla där ute. Ta hand om era altaner som inte blir sådär torra och flisiga och man får stickor i fötterna och sådär. Då kommer jag inte ut och hälsa på dig. För då får jag sitta liksom hela kvällen och plocka ut stickor ur barnens fötter.
Så 20% rabatt på de här produkterna?
Ja, men det är ju bara en del. I K-Rautas fantastiska våryra mellan den 10 och 31 maj så är det hur mycket bra priser som helst på allt möjligt. Det är bara att kika in på närmaste varuhus eller på webben.
K-Rauta.se är adressen och våryran gäller som sagt till och med den 31 maj. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack! Okej. Okay. Nu får Pepsin faktiskt liva upp mig lite här. Ge mig truppen.
Ja, är du redo? Imorgon så kommer Janne ta ut 26 man. Och lyder som följer är det dessa. Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, Carl-Johan Jonsson. Inget snack om saken. Det blir Micke Lustig. Det blir Victor Nilsson Lindelöf. Det blir Filip Elander. Det blir Granen. Det blir Pony Jansson. Det blir Mackan Danielsson. Det blir Ludvig Augustinsson och Pierre Bengtsson. Alla som tror liksom att Granen inte kommer komma med.
Ja, nej, men
watch
han är med.
Janne go. Det blir Albin Ekdal, det blir Sebastian Larsson, det blir Koffe, det blir Mattias Svanberg och det blir Gustav Svensson.
Gustav Svensson.
26. Alltså så här, hade det varit en normal 23 manna trupp då hade jag kunnat liksom höja ett frågetecken.
Får jag bara fråga, hur är status på Kina svenskarna?
Ja, men de är igång.
De är igång, men det är någon snack om karantän, att de inte får lämna. Och
nej, strul. Det där är lugnt. Okay. Det är hur lugnt som helst.
Jag lyssnar bara på dig här nu.
Nej, men alltså, så här, min ingång i det här, det är ju Sam Larsson, som är en kontrakterad kinasvensk, men som inte får komma in i Kina för att han har antikroppar i kroppen. Mm. Det är liksom, det är där det
vi hade Danne i tipslöret igår, den är sinnessjuk.
Men bara för liksom en update så har Gustav Svensson spelat, han har spelat 5 matcher senaste månaden.
Ja.
Så att, det är inga konstigheter.
Såg också att Arnautovic i Bursen bara bombar in kassar nu.
Ja visst, visst. Men Gustav Svensson är given nu när det är 26 mål. Det är Emil Forsberg, det är Viktor Claesson, det är Dejan Kulusevski och det som blossade upp som en slags Jesper Karlsson eller Ken Sema-diskussion kommer givetvis landa i båda.
Ja.
Nu med Zlatan out så talar jag bara ännu mer för att både Ken Sema och Jesper Karlsson kommer med. För då tror jag att Janne ser på Dejan Kulusevski och Viktor Claesson som potentiella anfallsalternativ.
Visst.
Om man nu vill spela Ken Sema och eller Jesper Karlsson. I anfallsväg så blir det Mackan Berg, det blir Alexander Isak, det blir Robin Quaison och så kommer Jordan Larsson in. Mm. Så är det.
Och det är 25 du drog.
Det är 25. För jag tror att det finns två spelare som slåss om en plats.
Okay.
Och det är antingen då så väljer Janne och resonerar som så att med Jordan Larsson in så har man tillräckligt med anfallsalternativ i Marcus Berg, Alexander Isak, Robin Quaison, Kulusevski, Viktor Claesson och Jordan Larsson. Det är 6 spelare.
Ja.
Det som däremot saknas lite bland de 6 kan jag ju tycka är några centimeter, några kilo.
Mm.
Men Marcus Berg, jag vet inte, han är inte superdålig i tagetspelet i liksom det tunga.
Och det är ju så Janne när han var här. Fan, vi har det rätt bra, vi har haft det rätt bra ställt på tagetspelet i Marcus Berg.
Exakt. Väljer Janne att bedöma som så att det finns tillräckligt med alternativ och konstellationer bland de 6 anfallarna, då kommer Jens Kajust med. För jag tror ändå att Janne resonerar lite som så att Albin har alltid en skada i sig som kan hålla honom borta 1-2 veckor, 10 dagar, som ställer till det lite för mycket. Hur är egentligen med Gustav Svenssons matchform? Han har inte spelat speciellt mycket fotboll senaste halvåret. Sebastian Larsson är ju till åren kommen. Det är inte heller någon spelare som jag tror trampar 94 minuter 5 gånger på 3 veckor utan problem. Och då kanske det kan vara smart att ha Jens Kajus där. Som jag ändå tyckte gjorde en ganska bra match mot Estland.
Lät ju också som att Jan Andersson och Peter Wettergren var rätt nöjda med honom.
Ja. Men är det så att Janne och Wettergren inte bedömer att det finns tillräckligt många centimeter och kilon i anfallsbesättningen, då ryker Jens Kajus och så blir Sebastian Andersson som kommer med. Som är tillbaka i Köln och har spelat 3 raka matcher här i Bundesliga-avslutningen. Så att hans ljumskar är ju uppenbarligen bra igen.
Ja, men sa inte Jan Andersson i podden rakt ut att han led med Sebastian Andersson? Alltså nämnde honom i namn och att liksom de skadorna som han har haft och att det har bromsat honom, att han led med honom.
Jo, men alltså känns det inte som att Janne lider med alla spelare som har korsat hans väg som han har en fin relation till?
Absolut,
visst gör han det. Har vunnit Ballon d'Or.
Men att han var specifik kring Sebastian Andersson och att det således då, om han nu är tillbaka i så fin form som du säger. Som han,
jag sa absolut inte att han är tillbaka i sån fin form.
Som har studerat
form.
Honom borta i Köln.
Jag sa att han har 3 matcher sen återkomsten efter de här ljumskproblemen. Han har gjort 1 mål och spelar man 3 matcher på så kort tid, ja, men då mår ju ljumskarna bra.
Sickvikt i den här baljan.
Ja.
Alltså, hade du sagt att han har spelat 3 matcher, då hade jag frågat minuter. Nu frågar jag inte ens minuter. Nej. Utan nu tar jag för givet att det är han som kommer med.
Men där har du truppen. Alltså, jag vågar ta gift på att Jens Kajust och Sebastian Andersson kommer båda inte komma med. Utan det är en balansfråga här.
Ja, Var vill han ha alternativen?
Exakt.
Och då landar du att alternativen ska finnas på mittfältet sett till de spelare som finns där och sett till alternativen som ändå finns i anfallet med Kulusevski, med Claesson.
Ja, exakt.
Uteslutningsmetod, lite smartness när du har tagit ut eller när du har synat Jannes beslut.
Ja. Svaren får ni imorgon när Janne lägger det där overhead-pappret på overhead-apparaten. Och så följer ni med via tipslördare som du rattar.
Jajamensan. En sak som jag tänkte på bara, centimeter pratar du om i anfallet. Mm. Finns det inte möjlighet att ta med Isak Kiese Thelin till exempel som Janne gillar?
Jo, absolut. Olof lyfte ju honom igår också. Har ju faktiskt en ganska...
Alltså jag vet att Olof lyfte honom, men inte jag. Utan jag tog Olofs ord här.
Ja. Han har ju faktiskt en ganska bra säsong målmässigt i Turkiet. Har gjort 9 på 21 i Super League i Kasimpasa.
Men är inte han ett tredje alternativ då till Sebastian Andersson och just det? Alltså de tre slåss om den sista platsen.
Jag säger så här. Isak Kiese Thelin kommer inte bränna före Sebastian Andersson.
Jag vill ha procent. Kan just det Sebastian Andersson, Kiese Thelin?
Då är min procentuella bedömning 55% Sebastian Andersson. 30% kan just.
85 är vi.
15% Kiese Thelin.
Okej. Okay. Ja, men det är tydliga besked här.
Ja. Det som är trist, det är också så här, helt plötsligt så blev allt bara grått och brunt och beige. Det finns liksom inga jokrar som är så jävla roliga. Ingenting har hänt i Allsvenskan.
Men är inte Jordan Larsson lite rolig joker att få in i här istället för Zlatan?
Jo, absolut. Men du hör ju själv,
Henkes
istället för Zlatan.
Henkes grabb.
Är det tomato tomato på Zlatan Ibrahimovic och Jordan Larsson? Nej, det är ju inte det.
Nej.
Det finns ingen utlandssvensk som går starkt och som liksom gnuggar. Som man tänker,
det skulle
fan,
vara om
kan
man
det vara en joker?
Vill han in till mittbacksalternativ så finns det ju utlandssvenskar eventuellt, va?
Alltså, nej. Mittbacksalternativ.
Jag vet inte, Starfelt har det snackats mycket om. Och...
Nej, granen.
Mm.
Det är lugnt. Det är hur lugnt som helst.
Du är så säker i det här.
Jag vill också förtydliga att jag är så jävla teamgranen.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Jag tror granen leder oss ut.
Han står i premiären.
Står kanske han inte gör. Det gör väl Robin Olsen.
Nej, men han står på planen i
bindel på. Fläckfri insats.
Fläckfri insats mot Spanien. Stora hjälten.
Ja. Jag gnuggar granen. Ja. Nu är det ju bara alltså så här. Nu är det ju bara.
Hur mycket är han bra i Helsingborg nu, skulle du säga?
Nej, men 73 minuter i senaste matchen här mot Öster. Torsk i och för sig. Men
allting
fan,
handlar väl om att komma i form till EM?
Exakt. Han stod över AFC och Brage
Fighter.
Äger
inte han typ Helsingborg också?
Äger?
Nej, men du vet, han är sportchef. Han är jättemassa pengar, han är sportchef, han är spelare. Då äger man väl klubben. Alla beslut går genom granen. Eller?
Så är det väl, ja. Absolut. Nej, men jag tar de här 73 minuterna mot Öster 3 dagar innan trupputtagningen.
Mm.
Alltså, det är det enda jag behövde. Tack.
Faktiskt.
Tack och bock.
Det är skönt att man bara kan luta sig tillbaka och lyssna på hur saker och ting kommer vara. Ja. Det måste vara otroligt skönt att vara lyssnare.
Men om jag har 25 av 25 rätt imorgon, då får du ändå ge det till mig i tipslördagssändningen.
Absolut, 100%. Jag tar med mig det här.
Vet du Thomas vad jag sitter och kommer på här just nu under inspelningen?
Nej,
det är att jag har glömt Emil Kraft i min trupp.
Vad innebär det då?
Nej, men det vet jag inte. Jag tror ju att Emil Kraft såklart kommer komma med. Kanske så får jag nu sätta mitt hopp till att granen då vinglar ut från truppen. Men det tror jag inte. Så att fan vet vart det här landar någonstans vad gäller Jens Kajust och Sebastian Andersson. Jag får helt enkelt göra så här. Jag lägger mig platt. Jag säger att jag glömde Emil Kraft. Så liksom slätstruken figur har han gjort på mig i landslagssammanhang. I och med att Micke Lustig är så jävla given där ute.
Han ska med. Så att det verkar inte vara något snack om vem som är den sista gubben som kommer med eller inte.
Alltså så här, jag ser inte som omöjligt att man utelämnar Emil Kraft för att göra plats för granen i och med att Sebastian Larsson kan spela högerback. Micke Lustig är ju liksom säkerheten själv, men kanske att man då skippar Emil Kraft för att ha med då 5 mittbackar när då
Kraft ska med.
Sebastian Larsson kan
Kraft
spela högerback. Ja, alltså jag tror ju också det. Så att,
Nej, han kommer med.
Gör så här hörni, ni som lyssnar på det här. Glöm allt jag sa. Följ tipslördag imorgon så får vi helt enkelt bara åka med i det Jan Andersson beslutar sig för.
Ja, men det är bra.
Toto Balotto är denna vecka sponsrad av Xbox, och även fast vi har varit igång ett tag så tänker jag, Thomas, att vi kanske ska ta det från början gentemot noviser som mig själv. För även fast jag är väldigt, väldigt fotbollsintresserad så har jag liksom aldrig riktigt fastnat för tv-spelandet. Om man som jag skulle liksom börja någonstans, är det med Xbox man teamar upp då?
Ja, det är definitivt det. Alltså, jag tycker de tar det till nästa nivå i och med Xbox Game Pass Ultimate. Du borde skaffa ett Xbox All Access. Det innebär att du har ett all-inclusive-pass till Xbox. Så att du får Series X-konsolen eller Series S-konsolen plus 24 månaders Game Pass Ultimate från 284 kronor i månaden. Och det som är så jävla fint med Game Pass Ultimate som Xbox har, det är att du kan spela, ja vadå någonstans? Jo, du kan spela på din Xbox, du kan spela på din PC eller i mobilen eller surfplattan. Så du kan liksom ligga i hammocken och spela. Och det ingår ju då hur mycket spel som helst i det här Game Passet. Framförallt så ingår EA Play med FIFA, NHL och NBA och så vidare. Alltså sportspelen från EA.
Ja, men det är bra. För jag är ingen first person shooter-gubbe.
Nej, du är inte som min dotter Stella. Hon kör Fortnite. Jag älskar det. Hon är en ex-konsol.
Hon springer runt och släcker folk.
Hon springer runt och släcker folk. Igår kom hon etta för tredje gången i hennes liv. Då liksom hoppade hon ner för trappan och segerjublade. Pappa, jag kom etta i solo! Och alla som gamer någon gång förstår hennes glädje. Men Gusten, till dig, skaffa Xbox All Access. Lägg dig i hammocken och så kan du spela FIFA på din mobilsurfplatta emellan matcherna under EM. Varför inte, va? Är du med?
Jag gör i alla fall så att jag börjar på www.xbox.com/sv/se. Och så tar jag det helt enkelt därifrån.
Ja, du vill ha all information på svenska såklart. Där får du precis all information om Xbox Game Pass Ultimate, Series S, Series X och Xbox All Access. Och för er som undrar så är ju såklart Series S helt digital. Ni håller inte på att pilla med massa skivor och sånt, utan den är helt digital.
Vi säger stort tack till Xbox för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hörrni, nu kastar vi oss in i det fotbollsmässiga från helgen. Vilken jävla lördagkväll det var på Wembley.
Ja, herregud. Alltså, få 12 000 pers på en läktare.
Var det inte 22?
22? Det kändes som 22. Alltså. Säger du 22 så är det 22.
Jag har sett 22.
Okej, okay. 22. 12 kanske var någon annanstans. 12 kanske är en siffra jag får upp från typ Sevilla när Sverige ska spela EM-premiären.
Ja, men alltså, det var väl, de testade väl 25% av arenakapaciteten.
Just det.
Och 22 000 är 25% ja, av Wembleys 90.
Ja, men exakt. Ja, men det var så jävla fint. Jag såg någon video från Twitter med Chelsea-supportrar som pekade fakt i kameran. Som var på plats på Wembley och liksom filmade sig själva och var kaxiga. Nu tar vi det här och jävlar. Och sen så kom VAR in i bilden. Och så stod de kvar där med kameran på varandra.
Jag skrev
svansen
ju på,
mellan benen.
Jag skrev ju på Twitter om att det här mycket väl var den finaste stunden i fotbollshistorien under en 1,5 års period. Det jag däremot ville skriva men la band på mig att skriva, för jag kände att jag pallar inte med och ge någon det fingret. Men visst var det VARs bästa stund i VAR-historien?
Ja, kanske.
Nej, men det, alltså så här, VAR fyllde ju den funktion som det implementerades för att göra. En FA Cup-final, en stor match, skulle inte avgöras på en felaktig offside. Nej. Beslutet kom snabbt. Det var rätt. Och det var liksom inte så jävla mycket att snacka om.
Och, du gillar
och så
kändes
det som att rätt lag vann också.
Du gillar ju inte att hylla VAR. Nej. Så därför kan vi ta ner VAR på jorden direkt med West Broms bortdömda mål igår mot Liverpool.
Ja, ja, ja.
Så är vi tillbaka på zero igen.
Eller igår då, när domaren i Atletico Madrid och Osasunas goal line technology-klocka tjorvade.
Vi fick ju tips lördagssändningen att de inte har goal line technology i Spanien.
Jo.
De har det.
Alltså han pekade på klockan att nej, alltså den här har inte ringt.
Nej.
Den har inte ringt, så det var, den var
fan,
inte inne.
Fan vad mycket vatten på Kvarnen, fjäll och alla liksom från början. Men vadå, så blir det jävla fel på någon satellit och så funkar inte klockan, chippet funkar inte i bollen och så blir det ändå fel. Att man inte kan lita på tekniken, även om den ser fläckfri ut.
Men skit i VAR och goal line technology nu då. Jag konstaterar bara att det var VARs kanske bästa stund. Tillbaks till det sportsliga, det emotionella. Det som påminner om den svunna tiden.
Mm. Ja, men när Leicester-spelarna springer mot publiken, de vet ju typ inte hur de ska göra, så de springer liksom och gör målgester, de jublar, de faller ner på knä, åker på knä framför publiken. Man ser på dem att så här, fan, det är det här. Och då är det ändå bara 22 000 på Wembley.
Ja.
Alltså snart, jag säger ändå snart, men det kommer en tid när det är 90 000 på Wembley och det är cupfinal. Och att vi faktiskt kommer tillbaka dit. Alltså man har fått ljusglimtar, man har fått 500 pers på arenorna. Alltså man har hört publik, typ 8 pers Bayern, sponsorlogar, folk, alltså sånger ändå. Man tänker, fan vad skönt, man hör ändå, det är publik där. Men det här, det var ju någonting annat. Och alltså just jublet, sångerna. Och att det var en FA-cup-final också. Att det var total eufori hos Leicester. Att det var de som vann, kan jag också tycka att det spädde på den här känslan av välbehag.
Vet du en riktigt sjuk aspekt som jag har tänkt på?
Nej.
Det är att Luke Thomas,
ja,
19-åringen i Leicester,
ja,
det här var alltså hans första match inför publik. Han har, liksom, han har aldrig, för honom var inte det här någon så här var det en gång i tiden, eller fan vad skönt att publiken är tillbaka på läktarna. Han upplevde det här för första gången.
Mm.
Alltså,
ja, det är helt sinnessjukt. Alltså,
det finns ju spelare på den här plan som har spelat 10-15 år av sin karriär inför fullsatta hus. Och för dem måste det ju varit så här, fan vad skönt att det någonstans är på väg tillbaka mot gamla goda tiderna.
Ja, men det fanns ju de som debuterade för 1,5 år sedan som ändå har fått känna lite på det.
Ja, ja.
Men jag tänker på så här, AIK-spelarna, bara för att jag har gjort lite intervjuer med dem. Debuterade ju jättemånga förra året med Strandegård och med Erik Karl, Ring och så vidare. Det finns ju flera allsvenska spelare som aldrig har känt på det, och såklart också internationellt, men ändå, som aldrig har fått den publiken, som har debuterat, gjort sitt första mål, blivit en del av laget, som aldrig har spelat inför en senior, alltså inför en publik seniorfotboll.
Ja, men att just sker då för en Luke Thomas-spelare,
ja,
på Wembley i en FA-cup-final, att och fan just det, 22 000 på läktarna. Okej. Okay,
För dem blir det en helt annan fotboll också, eller hur?
Nej, det måste vara
helt andra känslor. Och just det här att man kanske har saknat mest. Jag ska inte säga saknat mest, men ändå. Jag tror att det är själva sporten i spelet i det jag söker här. Det här böljande. Alltså när ett lag får momentum i en match och de får publiken i ryggen. I ett jävla romderby eller i en stor match, i en final som är. Du känner liksom hur det böljar och du får den här vågen i ryggen. Och det hjälper dig att trycka på. Det tror jag kommer bli, alltså rent sportsligt, det man kommer känna störst skillnad när publiken är tillbaka.
Sick, vilket deppigt romderby det var. Två så oerhört utcheckade lag.
Ja.
Tomma läktare. Fonseca skickar ut någon, avgående Fonseca skickar ut någon bild att det här var för itifosi. Kan vi bara snabbspola tills allt är normalt igen, även där. Men jag tyckte det var så jävla mycket som var så fint med den här FA-cupfinalen. Thielemans mål, alltså att göra ett sånt mål när publiken är tillbaka på Wembley, att det avgör matchen. Alltså, det måste vara som pojkdröm. Jag sa det i Fotbollssöndag i Europastudien igår. När Barcelona tog ledningen efter en minut i damernas Champions League-final mot Chelsea. Att om Youri Tielemans gjorde det här målet som alla unga pojkar och flickor drömmer om när man spelar fotboll som sjuåring. Att nu ska jag dra den i krysset från 25 meter och avgöra en stor cupfinal. Så måste det vara en absoluta mardrömmen att som då för Chelsea-spelaren göra självmål i en Champions League-final efter 25 sekunder. Fy fan.
Ja, fy fan. En sak som jag tänkte på med publiken, jag trodde de skulle sprida ut de här 22 000 över hela Wembley, så man sitter med en ganska stor social distansering. Men istället satt jag alla ihop.
Jaja.
Det var bara någonting som jag bara slog mig. Att, jag förstår ju liksom att det har att göra med att folk ska ta sig dit och att det kanske är det stora problemet. Det har ju Folkhälsomyndigheten, inte minst i Sverige, liksom, tagit upp som det stora liksom, problemet. Men ändå, att folk verkligen, det är ju snack om att man inte skulle få sjunga, man skulle ha munskydd och så vidare. Här var det munskydd som rök. Alltså, vissa hade munskydd, men väldigt många hade inte munskydd. Många hade det på hakan. Vad är regeln egentligen? Skitsamma, jag hoppas att det försvinner och att vi inte behöver se att jag...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Munskydd i höst. Men ändå, att alla stod ihop, att det var en tajt publik, det gjorde också någonting till stämningen. När Leicester väl vann och att det var en Leicester samlad publik, en kurva.
Mm. Och sen är det givetvis väldigt många som har varit med på då firandet med ägaren. Nu gör jag ett försök här. Han har ju alltså absolut fotbollsvärldens mest svåruttalade namn.
Kör.
Leicester-ägaren då, Ayavat Srivad...
Nej. Jo.
Srivadanaprabha.
Bra!
Srivadanaprabha.
Han har med att jobba in det.
Srivadanaprabha är ju då sonen till den framlidne Vishay Srivadanaprabha. Srivadanaprabha. Och det här har ju alla då som har följt engelsk fotboll och Leicesters senaste 5-6 år från den här ligatiteln givetvis konstaterat att det här är ju en ägare som verkligen skiljer sig från Abramovich, Glazer, Kroenke, you name him. Alltså, det här är ju en ledare som ja, men dels då har tagit över efter att hans pappa gick bort i den där helikopterolyckan för 2,5 år sedan. Ja. Vad fan det var.
Bizarr.
Det var helt otroligt. De lyfte från inneplan efter en match. Kraschade från 100 meter upp i luften på parkeringen utanför.
Lite så, jag får lite så här JAS-vibbar på det där. Alltså, nu dog ingen i JAS-kraschen under Stockholm Vattenfestival. Men ändå, det var alltså ett fullsmockat Västerbron som stod och kollade på det här. Och, då, och de kraschade alltså på Långholmen bredvid.
Ayavat har ju då tagit över efter Vichai och... verkar ju vara precis lika uppskattad inom klubben, bland spelarna, bland supporterna som hans pappa var. Och i dessa tider av Super League och protester mot sina ägare som är så distanserade från klubbarna man bara kan vara, så var det otroligt fint att se hur spelarna hämtar ner honom från läktaren. Han får fira med pokalen, han firar med att krama alla, han blickar upp mot himlen. Och, men det var bara så jävla liksom fint att se på den yttersta engelska kommersialiserade fotbollsudden att det även finns liksom
hjärta,
det finns passion. Hjärta och det finns äkta känslor, det finns liksom sammansmältningar från Sydostasien med det liksom lokala som stämmer till 100%.
Kan påminn mig här eller upplys mig, kan Manchester United vinna någon titel? Är någon jävla
Europa League?
Europa League, ja för fan.
De,
man ser ju inte riktigt de bära ner Glazer.
Kanske på en högaffel.
Tunnhåriga med Bentleyn och svansen.
Han ser ut som någon från Saw-filmerna. Ser inte han ut som han som håller i hela Saw-spelet? Har jag tänkt på sen den där videon från USA.
Det kanske han gör.
När någon, liksom, någon paparazzi följer honom på promenadstråket där mot bilen.
Jag tänkte på den här Boogie Nights. Alltså att han på något sätt skulle vara någon porrfilmsregissör också.
Absolut. Nej, men det, bär de ner honom från någon läktare, då är det ju på en högaffel.
Han rullar in en Bentley själv, ingen gör något på inneplan.
Det ska man komma ihåg att Manchester United-supporterna mycket hellre lyfter Joel Glazer eller Malcolm Glazer på en högaffel än vad de lyfter Europa League-bucklan.
Ja, men vad händer där? Alltså protesterna, inställd match, Manchester United, Liverpool, det blev match. Alltså tar man det här vidare nu från supporterhåll på något sätt? Eller ska det rulla på liksom?
Nej, men jag tror att...
Tar man in på läktarna till Europa League-finalen? För jag antar att det är väl publik precis som under Champions League-finalen. Den flyttades ju för övrigt, såg du, från Istanbul till Lissabon.
Var det inte Porto?
Till Porto kanske var jag.
Europa League-finalen är väl i Gdansk. Den har väl varit planerad dit hela vägen och ska väl inte flyttas. Men nej, det jag tror att jag har insett, och det kanske mer har kommit från då Daniel Eks försök att ta sig in i Arsenal och köpa det av Kroenke, det är ju att de här, alltså de här gubbarna skiter väl i några jävla protester.
Skiter väl i några jävla supporter.
Alltså det är inte de
skickas ner någon brittisk reporter och ska ställa några frågor. Gå därifrån.
De, och sen har de har köpt en aktie. Ja. Så länge den är gynnsam. Mm. Låt gänget där borta på öarna hålla på. De får väl alltså, låta och storma och gnälla bäst fan de
vill.
Jag
tycker att det är viktigt.
Det är cash only alltså.
Mm, jag tycker att det är viktigt nu när Manchester United-supporterna får gå på fotboll igen, att de tar protesterna med sig in på läktaren och kanske då inspireras lite av den sydeuropeiska supporterkulturen och den argentinska supporterkulturen, tar med sig budskapsbanderoller och verkligen visa sitt stora missnöje. Jag vill höra 10 000 Manchester United-supporter sjunga de där ramserna, Glazer out, även på läktarna.
Ja.
För att då blir det starkt, för att då kommer, alltså jag tror att som du säger att så här, ja, vadå, de skiter väl i det. Jag tror att när man får höra 10 000 supportrar sjunga och man vet om hur jävla stor klubben är globalt, så kanske man får lite kalla fötter. Alltså, jag tycker att det är viktigt att Arsenal-supportrarna fortsätter att ta det här hela vägen. Inte bara ut på torgen utan även in på läktarna när det är så många som kollar. För färre kollar ju på en Twitter-video eller på BBC eller vad det nu är man ser de här protesterna. Fler i världen kollar på fotbollsmatchen.
Nu ska inte,
viktig torg att ta protesterna in på.
Absolut, nu ska jag inte ta gift på exakt procentuell mängd, men de här två sista omgångarna i Premier League är ju publik på läktarna. Så att, vi får väl svaret på det här redan imorgon när Manchester United spelar hemma på Old Trafford mot Fulham. Sen om det är 5 000 eller 10 000 eller 15 000.
Det är det jag kommer följa mest.
Exakt. Jag misstänker att det kommer fortsätta vädras ganska så rejält missnöje, och sen så kommer det givetvis leva hela vägen över Östersjön till Gdansk.
Jag har ju varit, vet du Gusten, lite kritisk till alla kupper i England och att vissa kupper är vattenvärda för vissa lag och så vidare. Men efter pandemin och de scenerna jag såg igår, så kommer jag aldrig mer racka ner på en inhemsk kupp, utan jag kommer omfamna till och med ligakuppen oavsett vad den heter.
Pratar du om FA-kuppen nu som du upplevde?
Ja, men efter igår. Ja,
ja, men precis. Det var ju förrgår. Så vi bara får det korrekt. Så ingen sitter och undrar om det är turkiska kuppen som Wilbur har haft ena ögat på här. Men det är ju en stridström av intensiva fotbollsdagar, så att, du är ursäktad. Det blir så att man blandar ihop vissa dagar. Vi konstaterar i alla fall att det var en otrolig stund på Wembley. Vi gratulerar Leicester. Jag var helt tagen av både matchen och så efterspelet. Jag var upprymd, jag var glad. Ja. Det kändes som en jävla fin krockkudde i bedrövelsen efter beskedet om Zlatan. Mm. Toto Balotto har tillsammans med Majblomman dragit igång insamlingen Toto Blomman, och här ska vi skrapa ihop pengar som ska hjälpa barn att slippa behöva ge upp drömmarna om fotbollen. Stanna hemma kan vara svårt, men stötta Majblomman, det är lätt. Få barn blir allvarligt sjuka av covid-19 och drabbas fysiskt av detta förjävliga virus. Men de ekonomiska och sociala konsekvenserna slår hårt mot barn i familjer med ont om pengar.
Ja, hur barnens liv påverkas av att leva under en pandemi har gjort dem till en helt annan riskgrupp. Jag har skrivit mycket om det här på mina sociala medier. Jag ser det varje dag, och det är svårare än någonsin att gå över den där lilla tröskeln som ändå finns 2021 för att röra på sig, för att idrotta.
Därför kommer den större delen av pengarna som vi och Majblomman samlar ihop i Totoblomman gå till fotbollsskor och medlemsavgifter, för att det är viktigt att vi som fotbollsintresserade ser till så att barnens drömmar inte bara stannar vid drömmar, men också gör vårt för återväxten inom den svenska fotbollen.
Ja, det är faktiskt så att under pandemin har många barn förlorat chansen till aktivitet samt möjligheten till en trygg fritid och chansen att drömma stort. Tröskeln jag pratar om, den är enormt stor. Det är svårare än någonsin med fysisk aktivitet, så det räcker med att det är en påfrestande situation i en barnfamilj där vuxna kanske har gått igenom en kris på jobbet eller till och med blivit av med jobbet för att man inte ska ta sig till sin fotbollsträning. Och kanske för att man då i familjen drar in pengar för att köpa nya fotbollsskor eller ja, sådär. Det ska jag verkligen poängtera. Barn idag under pandemin känner mer oro eller ångest än någonsin. Därför är fotbollen viktig. Därför är Totoblomman viktig. Det finns en länk i vår bio på Instagram. Finns också under samarbetssidan på totobaloto.se. Och vad är det man ska göra, Gustav?
Ja, dels så får man givetvis swisha valfritt belopp in i Totoblomman. Men man kanske inte har några pengar att avvara till detta just nu. Det fattar ju vi också. Men då kan man i alla fall dela den här insamlingen. Tagga oss, tagga Majblomman så att fler runt om i landet nås av att den här hjälpen behövs till våra barn.
Hashtagga Totoblomman så ska vi visa att vi har en enorm kraft tillsammans. Vi och ni som lyssnar. Nu kör vi.
Vi vill också ta av oss hatten och rikta ett stort tack till Majblomman för allt ni gör för barnen.
Stort tack.
Det var inte så jävla mycket mer att säga från England tycker jag den här helgen. Alisson Becker gjorde mål, visst kul, det lever i kampen om Champions League-platserna. Men visst fan har det gjorts en del mål från målvakter under coronaåret, så det var liksom inget unikt på något sätt.
Jag tyckte att det var ballt när det hände och att det målet är så jävla viktigt också. Alltså, utan det målet så är Liverpool borta. Nu har de det i egna händer som jag förstått det. I och med att Leicester möter Chelsea. Och att alltså, oavsett resultat i den matchen så kommer, alltså, vinner Liverpool bara sina sista två matcher så löser de Champions League. Det är väl det som är problemet då. De möter ett utcheckat West Brom. De har ett bedrövligt domslut ifrån att ligga under med 2-1 med kvarten kvar. Och de behöver Alissons briljanta jävla supernick för att vinna matchen. Det är väl det emot liksom. Ja. Att de faktiskt har det i egna händer. Men jag tänkte på det med den där nicken. Vem fan var det vi hyllade nyligen som hämtade upp en boll på det sättet Alisson gör? Kanske lite mer spektakulärt, men ändå. Är det Luis Suarez som gör det eller är det någon annan? För det är en boll som kommer bakom honom. Han får ändå kraft i nicken och nickar den bort. Det var Hernán Crespo gjorde en del sådana mål. Lautaro Martinez, var det inte han som gjorde det?
Ja, det kan ha varit. Precis. Han gjorde något jävla
fick så jävla mycket hyllningar. Det här är ju fan en målvakt
på
som gör
på pass från Alexis Sanchez, va? Vill jag minnas.
Exakt, exakt.
För någon månad.
Alltså så här, okej att det är målvakt, det är ett mål som betyder mycket. Men fan, nicken i sig är ju ett jävla konststycke.
Verkligen. Innan vi släpper lördagen så skulle jag vilja dela ut en schnitzel till Robert Lewandowski som gjorde mål mot Freiburg och i och med det tangerade Gerd Müllers omöjliga målrekord i Bundesliga på 40. I pytsar. Hur firade Lewandowski då? Jo, han drog av sig tröjan med ett budskap och en hyllning till Gerd Müller som sitter på ett hem svårt sjuk i Alzheimers. Mm. Det tyckte jag var väldigt vackert. Leva kommer ju givetvis slakta det här rekordet i sista avslutande omgången hemma mot Augsburg. Jag tror vi kan slå fast redan nu att Lewandowski gör hattrick. Minst.
Ja, han kanske fortsätter att vara respektfull och tänker lite på EM och skadan mot Andorra och allt det där att han inte lirar överhuvudtaget. Alexander Isak igår går ju ut efter 45 minuter. Två mål, ordnad straff.
Nu har han å andra sidan chansen att för evigt stänga möjligheterna för någon att ta det här rekordet från honom.
Ja, så är det.
Så det tyckte jag var väldigt fint. Ja. I övrigt från lördagen, Romderbyt var vi redan inne på. Det var bara deppigt att se, tycker jag.
Ja. På tal om deppigt, surret efter Juventus-Inter om domare hit och domare dit. Det var en usel insats av domaren. Juventus vinner den här matchen med 3-2. De har ju, ja men, inte egna händer, men nu har de ändå chansen att ta Champions League-platsen. Jag trodde aldrig de skulle greja det. Jag trodde Inter, som vi pratade om inför, gärna sparka bort Juventus från Champions League-möjligheten. Ja. Man ska säga möjligheten för att det lever ju fortfarande ett hot över Juventus att faktiskt få spela Champions League i och med att man stod på sig i Superliga frågan och fortsatt vill spela. Men om de nu tar sig dit så tror jag att inte gärna. Och det märkte man ju på efterspelet också. Alltså det var ganska sura miner liksom från Interled. Men det deppiga är att det ska bli en domardiskussion. Och att så här, folk ska försöka spela offer från Interled. Och det kan jag tycka är lite löjligt. Fan, ni har vunnit er titel. Skit i det där nu. Gå vidare bara.
Mm. På tal bara om Inter, tidigare förra veckan så mötte man ju Roma och så spelade man ju i ett nytt tredje, fjärde ställ, något specialställ. Ja, alltså, jag hade en bara kort liten spaning kring det stället. Det var ett ställ som var så jävla, alltså det var som allra fulast i standardkameravinkeln.
Mm.
Det var snyggt i närbild när kameran landade på spelarna. Men från det normalläget med kameran, hädiskt.
Och det tycker jag är viktigt.
Sällan ställ skiftar i liksom snygghet slash fulhet beroende på vilken kamera
åt det hållet. Nej, men åt det hållet. Alltså, ibland så kommer det ju bilder på tröjor, närbilder. Ja. Och folk ska dissa det. Jag säger alltid, vänta tills man ser hela stället. Vänta tills man får se standardbilderna. Först då kan vi bedöma stället till 100%.
Exakt.
Folk är jävligt tidiga på att liksom, bedöma läckta bilder. Jag tycker till exempel att Milans ställ kändes rätt skönt från standardbilden. Tyckte att det såg ganska fult ut i närbilderna när det väl kom.
Mm.
Köpte stället så att säga igår när de spelade i det nästa säsongströja.
Jag ska bara kort säga att i morgondagens Tutski-avsnitt Italien så kommer ni höra mig dissa Acerbi. Det var fint att han står för den insatsen bara mot Roma. Man får lite bara liksom vatten på kvarnen som man kommer behöva jobba till imorgon. Ja, när då Laziale och andra ska mena på att Acerbi visst är en jävla klassback.
Ja.
På tal om usla insatser, Torino är det den sämsta Serie A-veckan man kan göra. Först 7-0 i pruten mot Milan. Och så följer man upp med 4-1-torsk mot Spezia. Nu lever ju den där degraderingen i allra högsta grad i och med att om man inte skulle ta poäng mot Lazio i veckan, ja, då är man en torsk mot Benevento i sista omgången från att åka ur.
Och de kommer inte ge sig.
Nej, herregud. Rolig aspekt ju att Simone Inzaghi rattar Lazio samtidigt som då brorsan Filippo har Benevento. Så Lazio kommer ju givetvis, alltså de kommer ju slå Torino. Det råder det väl inga tvivel om.
Jag vet inte, det kanske finns en brödrafejd.
Familjefejd.
Familjefejd mellan Simone och Filippo.
Det vore fan.
Nej, de kommer komma ut motiverade.
Av grisighet.
De kommer komma ut motiverade. Jag tror också att han behöver inte säga det till spelarna, utan de vet att det är brorsans liv det hänger på här i Serie A. Och man kan ju känna lite med Benevento också efter den fina hösten de gjorde. Då trodde man ju verkligen att de skulle greja det. Och sen så har man ju då haft det lite tuffare, men det är ett otroligt mål man åker på igår. Simi som gör det så jävla bra i Crotone.
Mm.
Han är väl uppe i snart 20 pizzar, va?
20 plus.
Han är 20 plus till och med i ett Crotone som åker dyng ut från Serie A. Och det är 94 minuten. Det är det sista som händer i den här jävla matchen. Nej, det är inte det sista som händer. Benevento får en mega chans faktiskt på avspark.
Ja.
Så går man hit på målvakten. Men ändå, att de hittade målet. En man mindre från den 25 minuten. Benevento lyckas inte stänga det. Faktiskt helt otroligt.
Vi rör oss från lördag till söndag. Konstaterar från Frankrike att Lille stod för en liten mini-frossa-insats hemma mot Saint-Étienne. Fick bara 0-0. Nu har man bara en matchboll kvar. Och det är borta mot Angers i sista fighten. PSG en poäng bakom. Möter Brest på bortaplan. Kommer givetvis inte lägga den matchen. Så att det är med fullt fokus man riktar in sig på Angers-Lille. Mm. Noterade för övrigt också att Marseille vann med 3-2 efter hattrick av Arkadiusz Milik. Och att Jorge Sampaoli tog det långt ifrån sista röda kortet från sin tränarbänk när Marseille befäste Europa League-platsen på femte positionen i tabellen.
Mm.
I övrigt så gjorde Robin Quaison mål för Mainz, så blev vi ju med det Mainz bästa målskytt i dess Bundesliga-historia. Otroligt.
Ja, faktiskt helt
otroligt. Jävla sjukt. Men från Italien så måste vi ju på något jävla sätt konstatera att Milan inte får hål på ett Cagliari som bara alltså timmar innan avspark är klara för en ny Serie A-säsong och borde rimligtvis då vara en munsbit för Milan.
Jaja. Och där ska det tilläggas att bäst betyg i tidningarna, italienska tidningarna idag, får mycket korrekt också Gigi Donnarumma, alltså målvakten i Milan. Och det beskriver matchen en hel del. Alltså det, på tal om frossa för Lille, nu tror jag att de kommer greja i alla fall. Anchere har ju ingenting att spela för i den sista matchen. Det är klart att man skulle kunna hacka och att det blir nervöst och så vidare. Men alltså för Milans del, de hade ju kommit igång. Alltså det var ett Milan som slaktade det här nyligen.
Ja.
Det enda som talade emot, det var ju att Benevento skulle ha vunnit sin match och att Cagliari faktiskt fortfarande spelade. Exakt. För kontraktet. Men när Simi gör det där målet, då är de klara. Då är det matematiskt.
Och
de Milan har också firat.
Ju.
De
och
har
Milan firat. Att det är Atalanta på bortaplan i sista omgången. Ja. Juventus har redan slagit Inter. Och så vet man, Slår vi bara Cagliari, då är Champions League.
Det är väl på Pavoletti som Donnarumma gör en superräddning.
Jag förstår inte. Från den insatsen borta mot Juventus, följa upp det med att fullständigt pulverisera Torino med 7-0 i veckan. Och sen gå ut och vara tillbaka tryckta mot ett Cagliari som inte har någonting att spela för. När man vet att det är nu vi vinner och löser Champions League. Annars har vi satt oss i en sån jävla bajsmacka här inför söndag. Det blir ju så högdramatiskt på söndag när Serie A går
vi
i mål.
Vi kan väl säga det att på fredag då gör vi ett specialavsnitt inför helg.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
För det är så jävla mysigt att det går fulla omgångar, va?
Exakt. Eller? Alla hängmatcher spelas här i veckan. Alla de stora fem ligorna går i mål i helgen. Så att vi sätter in ett totavsnitt som riktar in sig på förutsättningarna inför den sista omgången. Blicka tillbaka lite i respektive liga för säsongen. Lyfter fram spelare och tränare som har stått ut och så vidare. Rubriker. Vi är inne i liksom Totski-svängen och känner att vi kör på med ett sånt liknande avsnitt även i Toto.
Lite mallat, lite mysigt, lite säsongssummerande, men vi måste ändå idag säga någonting om Atletico Madrids vändning.
Självklart.
Och det som händer i La Liga just nu.
Ja.
För att vi stod här i tipslördag och jag utropade choke då på Atletico Madrid som släpper in kasse mot Osasuna. Med kvarten kvar så talar ingenting för att Atletico Madrid ska greja det i 82 minuter någonting, så gör de 1-1. Och sen så då jag älskar att det är stora spelare som i slutändan blir tungan på vågen till ligatitlar, för det Luis Suarez gör där, det är förmodligen titelmålet.
Absolut.
Och det
han gör det i 89:e efter en match där han har bränt och bränt och bränt och bränt och bränt. Alltså han ska göra 3 mål i första halvlek. Att Atletico Madrid ligger under med 10 minuter kvar, det är helt otroligt. Och då ska man ju komma ihåg att i och med att Real Madrid tagit ledningen borta mot Athletic Club, så räcker ju inte en poäng heller för Atletico Madrid för att behålla förarsätet. Då är det fortfarande matchboll Real Madrid med allt i egna händer. Så att de måste vända det. Men alltså så här, du lyfter Luis Suarez, jag vill lyfta Diego Simeone efter igår. För det... liksom det snacket han tar med spelarna
cooling break,
när det blir ett cooling break och ett avbrott med 10-12 minuter kvar, 15 minuter kvar kanske det är, i underläge.
Helt avgörande.
De vet att Real Madrid leder, de vet att nu är goda råd dyra, nu är stressen här. Att han lyckas förmedla, för att Marcelo Fernandez sitter ju och översätter Diego Simeones spanska, att han säger bara lugn, behåll lugnet. Fokusera på rätt saker. Vi kommer få våra lägen. Det är inte kört. Få inte panik. Börja inte ta dåliga beslut. Kör. Med fokus på rätt saker. Och jag tycker verkligen att Atletico Madrids sista kvart, slutforcering, den är så jävla liksom lugn och metodisk. Sen att det blir några halvlägen för Osasuna i 93, 94, 95. Ja, men det är ju vad det är. Det är väl klart som fan att även de här fullblodsproffsen blir med hög puls lite skitnödiga. Mm. Men hur de så kontrollerat vänder på den där matchen och bara liksom tugga på. Fy fan,
jag, nu vill jag liksom inte
Cholo.
Ja, jag med. Nu vill jag absolut inte starta en diskussion eller vara pro timeouter i fotboll, men jag stod ju med Daniel Larsson igår som ändå har ett liv som fotbollsproffs och pratade om det här cooling breaket under, och jag sa det, fan, borde man inte ha timeouter? Här finns det möjlighet för Simeone att faktiskt ändra på någonting, i alla fall få in 3-4% moral i spelarna extra som i slutändan kanske gör skillnad. Och han sågade det totalt och säger nej, för fan, det där kan man få från sidlinjen, och han är inte med på det. Och sen så kommer den där vändningen, och jag är helt övertygad om att det är de här 3-4-5-10% som Diego Simeone lyckas få in i spelarna under det där cooling breaket. Då vill ändå lyfta möjligheten för fotbollen att ha en timeout.
Den där möjligheten finns ju i och för sig hela tiden, och jag tycker att den har satts i spel ganska mycket de senaste 5-6 åren med i synnerhet målvakter som vet när det är läge att gå ner.
Absolut,
och känna
man kan
lite
göra
på vad
officiellt.
Den ta sig mot ljumsken, visa att vänta, nu är det någonting som inte står rätt till. Läkarna kommer in, det är en målvakt så det går inte bara att liksom ta av honom i 3 minuter. Det ger då lag, alltså det här satte ju Oskar Linnér och AIK verkligen i system. Det finns många målvakter där ute i Europa som har gjort samma sak också. Men det där tror jag är vanligare än vad man tror med blotta ögat.
Absolut, men håll med om att det var knasigt av Danne att såga det. Alltså nu är jag inte här på att slänga. Nu är jag här för att sleva gulas på Danne. Men det är klart att det gör skillnad. Med att få 2 minuter i en direkt avgörande match, i en semifinal, i ett mästerskap, i en ligamatch som betyder titel eller inte titel, att de där minuterna, att stora ledare faktiskt kan göra skillnad även på en fotbollsplan, inte bara i basket eller handboll eller i andra sporter, eller?
Absolut, men oavsett vad så måste jag säga att den här La Liga titelstridsvåren, alltså,
det är bizarr.
Nej, men det är helt otroligt att en säsong utan publik kan vara så medryckande och vara så dramatisk och kännas så jävla full av liv och hopp och död och sorg och smärta och irritation och ilska och glädje och lyckorus och eufori. Alltså, den har verkligen allting. Mm. Och som det har kränkt och svängt mellan de tre stora. Alltså det är
Barcelona förlorar alltså igår mot Celta Vigo med 2-1.
Jo, men där var det
jag alltså förstår så här, att luften har gått ur och så vidare.
De visste ju redan innan att ska vi på något sätt liksom,
jo, men det
ha möjlighet,
jo, men det
ha möjlighet
lever
att vinna
länge.
Den här ligan. Nej, det gör ju inte det när Real Madrid...
Det är 1-0. Alltså vad fan,
det är väl klart att det stod inte 5-0 till båda klubbarna.
Exakt, det är klart att de inte liksom kan ta de uppgifterna och tappa moral i en sån viktig match i nästa sista omgången, när chansen fortfarande finns.
Men på samma sätt som vi har pratat om Real Madrid flera gånger, flera år i rad, den här tiden på året, i den här fasen av säsongen, då är det de där gamla vinnarvana rävarna som kliver fram och vet vad som gäller, vet vad som behövs. Det är ingen slump att det är Luis Suarez som avgör för att Madrid. Alltså, mycket kan sägas om hur mycket spännande Barcelona har på gång med en yngre generation, men jag tror inte att man ska underskatta att Ousmane Dembélé, Moriba, Pedri, Araujo...
Pedri. Hörde Pintorp sa fel när han kommenterade någon gång.
Aha, okay.
Jag kom in på Pedro.
Nej, men alltså, Dest, Ricky Push, alltså Trincao. Det är ju spelare som, precis som Luke Thomas saknar erfarenhet att spela inför publik, så saknar de här spelarna erfarenhet av att vinna. Mm. De vet inte hur cynisk man är. De har ingen erfarenhet från de här liksom vägskälslägena i matcher, att ska vi göra så här eller ska jag göra så här? Ska vi gå ditåt, ska vi gå ditåt? Vad slutar egentligen oftast med att vi lyfter en buckla, en pokal? Och det där tror inte jag att man ska underskatta. Jag satt och följde, i och med att Danne spelade i Akropolis och de har börjat så tungt, så satt jag och kollade på Akropolis ÖIS i lördags. Målet som Örgryte gör i 85:e och som verkligen bara befäster Akropolis oerhört tunga start sett till den namnstarka satsning man har gjort. Det är ett mål som kan undvikas ifall den inne i mittfältaren som tappar bollen fattar att om jag bara skriker här nu och går ner i backen, då kommer jag få frispark. För det är ett bolltapp i en duell som inte ska vara frispark om han försöker stå upp, vilket han gjorde. Men om den spelaren liksom inser, helvete vilket dåligt jävla bolltapp det här är på väg att bli, här får jag absolut inte tappa bollen, så är det tillräckligt mycket duell för att om han liksom går ner och lägger sig ner, så kommer domaren blåsa. För det är för långt ifrån en given målchans där och då.
Mm.
Men man ser direkt att om ÖIS-spelarna bara gör det rätta här nu, så kommer det här bli en riktigt, riktigt bra målchans.
Mm.
Återigen, det är liksom det är erfarenhet. Mm. Det är furbo. Man måste liksom läsa situationen rätt.
Jag är ju väldigt mycket för att pumpa in det i mina tjejer som är 12 bast. Att damfotbollen måste få mer av den typen av furbo för att den ska utvecklas och liksom ta nästa kliv. Det börjar med furbo.
Mm.
Först då.
Jag jobbade ju med Fotbollssöndag Europa igår, vilket gjorde att jag typ inte såg en enda sekund av Stockholms derby. Bayern-Djurgården 2-2. Ni följde matchen här i tipslördag Sunday
ganska
edition.
Ganska rättvist resultat.
Okay. Är det någonting du vill liksom lyfta upp från matchen, ta med dig därifrån, som du tycker på något sätt förtjänar att kastas ljus på?
Nej, men det är väl att det blir så jävla Hawaii-fotboll i första halvleken. Alltså i 43 minuten så började man göra sig redo för halvtid och liksom andra halvleken. Man började kolla bort lite från den matchen. Sen hände fan allt. Alltså det är ju 5 minuter stopptid i och med att han heter keepern blev skadad i Djurgården.
Vasjutin.
Och att vår gubbe i Djurgården, vad heter han? Vajo.
Vajo? Ja. Är det vår gubbe?
Ja.
Jaha. Sen då?
Jag bara tänkte att han var det. Jag vet inte. Jag gillar honom. Kanske för att jag gillar finnar.
Ja, nej, men alltså, jag ska absolut inte säga att jag på något sätt har en relation till Tommy Vaiho. Men han är ju
88 från BP.
Nej, men vi har många gemensamma kompisar. Han är BP-fostrad och det skiljer bara 1 år oss emellan. Jag har många goda vänner som är goda vänner med Tommy.
Okej. Okay. Jag vet inte. Det är någonting med hela hans jävla aura när han kommer in i matchen igår. Och sättet han leder liksom sitt försvar och look. Allting. Jag vet inte, jag gillar honom. Han är min gubbe i Djurgården. Men jag
kan mer känna att han dramaturgiskt borde ha slutat efter guldet 2019. Precis som Kennedy skulle ha ställt ut skorna och tackat för sig efter den fångade bärsen. Så, tack och bock, that's it. Ja, men vad fan. Alltså.
Danne har ju liksom tagit platsen här i Tipslördag. Det finns inte så mycket att göra för fotbollsspelarna sen. Men i alla fall, de sista 5 minuterna, de sista 7 minuterna av den här första halvleken är helt bizarra. Och det böljar så mycket. Och då tänker jag på tränarna. Alltså Kim och Tolle som vill ha en ganska ordnat spel. Inte så mycket slumpfotboll. Och mycket snack från Billborn om deras sätt att spela fotboll. Och, rent taktiskt pratar man mycket. Man pratar mycket helt enkelt om det rent taktiska. Och sen så tillåter man att det blir så jävla mycket svängningar under de sista 7 minuterna i en halvlek. Det har jag hade svårt att ta in det igår när jag såg det. Hawaii-fotboll, och det tycker jag präglar matchen ganska mycket. Jag tror inte att det skulle bli så liksom, slumpmässigt så, som det ändå blev. Sen tycker jag att resultatet 2-2 är ganska rättvist.
Jag noterade 2 korta saker. Mm. 1, att Astrid Selmani har svängt lite i derbyfrågan.
1+1.
Absolut, ja, dels det. Spräckte ju en skön målnolla. Mm. Men du kommer ihåg hur det lät inför Gnaget. Nej, men ett derby, alltså, det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad på derby och vilken match som helst. Fick han ju ganska mycket skit för. Mm. Och nu var det annat ljud i skällan. Alla får göra misstag. Alla lär sig.
Absolut.
Det är bara härligt.
Även om det är en gång, ingen gång.
Absolut, så är det. Men sen noterade jag också vid Paulinhos inhopp att det där mer och mer framstår som en av de sämsta värvningarna Bayern gjort senaste året. Alltså,
Danne tyckte han såg rultigare ut än någonsin.
Herregud, hur kan han se ut sådär?
Ja, det får se
hur
ut.
Kan han se ut sådär?
Hur kan han tillåtas alltså, från klubbens håll se ut
sådär? Och det är det jag menar. Alltså, Bayern ska ju inte ha 100% skit här. Väldigt mycket faller ju på det egna ansvaret att spela.
Såklart.
Men allt har ju blivit fel med den här värvningen. Mm. Det är en av de spelarna som har gjort flest mål i Allsvenskan sett till matcher man spelat de senaste 10 åren. Det är en spelare som det verkligen fanns en lucka för att kliva in då när Djurdjic hade lämnat. Och så har det blivit det här av det. Mm. Nej, det är sorgligt att se hur fel den här värvningen har landat.
Ja.
Men hörde du, det om det då? Det är väl bara att konstatera att en av de mest händelserika helgerna är över.
Ja, och både då mörker och ljus. Vi fick mörker i Zlatan och ljus på Wembley. Och tycker också att fotbollen som spelades igår, alltså det, när det ska avgöras, framförallt med Atletico Madrid och Luis Suarez som drar tröjan, på något sätt också blir ljus då, som man tar med sig in till nästa säsong, men framförallt då till den sista omgången där fortfarande lever så mycket i Italien. Premier League, Champions League-platserna ska delas ut och en ligatitel ska delas ut också i Spanien. Så att, ja, jag ser fram emot att göra det här ganska mallade avsnittet på fredag för att snacka upp helgen.
Då hörs vi igen vad gäller Toto Balutto. Tutski Balutski rullar givetvis vidare hela veckan. Idag så går svanen igenom Polen. Imorgon är det som sagt Italien. Sen så rullar vi på med både Holland, Ungern och på fredag kommer tysken.
Mm.
Vilken vecka, va?
Det är lite specialavsnitt kan jag redan nu säga.
spännande. Mm. Janne tar ut sin trupp imorgon. Jag har redan fått den av mig, men ni kan i alla fall följa inom citationstecket dramatiken med Thomas då i tipslördag imorgon. Ni får alla länkar och sådär via sociala medier.
Ajman.
Så det är bara haka på. Men det stannar inte där.
Nej, det gör det inte. Nu när vi avslutar så går vi faktiskt inte direkt på en låt, utan vi går på en intervju som jag gjort med Fanny Sanden. Hon är ju med i Pepsi Max team. Tillsammans med Messi, Pogba, de är...
Och dig och mig.
Ja, och dig och mig, exakt.
Salah är med också.
Så vi är samma team, va? Salah är med också, precis. Och,
så det är Fanny Sanden, Pogba, Messi, Salah, Wilbur José och Gugge D.
Jajamensan, jajamensan.
Jävla A-team.
Vi fick en jävla trevlig pratstund jag och Fanny Sanden, så jag tänkte att det kan vi väl släppa i Totti också.
Ja, ja, absolut.
Så tillsammans med Pepsi Max så får ni här Wilbur José från flygplatsen i Lyon, Gusten. Hela vägen till att vara i samma team.
Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. How has your year been like for the pandemic, you know? How has it been for you?
Yeah, I had a tough time. I mean, I got to know myself even better and better, and I worked a lot on myself, so that was something positive. Yeah, it was like, it's not nice, the pandemic, but I think you have more time to get to know yourself and to work on yourself and to take some time off when you need. But for now, I'm really happy to play football again and that I'm not just in the house waiting till, you know, to get a message from the club. Like, yeah, you can go to the club and come training. But no. Now it's all right. Okay, we have to be positive. And I think that's the most important thing.
Mm. Of course. And now you're being part of a strong squad and you've teamed up with the likes of Leo Messi, Pogba, Sancho at Pepsi Max. Tell me a little bit about being part of Pepsi Max football team.
Yeah, first of all, when I got the message from Pepsi Max, it was a dream that came true. And also when I met the people from Pepsi Max, it was amazing. It felt like home, like the people were so warm. And I think that's the most important for me, because I'm that kind of person that when I feel like a positive vibe and the warmth of the people, then I feel comfortable. And yeah, then I don't really have to talk about the squad, right? Like Messi is something else, and Sancho and Pogba, yeah. They are amazing players and I'm really happy to be part of that squad. But can I ask you something? Like, how old is your daughter?
She's 12.
Oh yeah, that's a nice age. That is the age when I started playing football.
Is it?
Yeah, I started really late and... Yeah, that's why.
It's really late to start, and you must have had a lot of talent. And my dream is to find like those girls who maybe has been too shy to start, or they've tried other sports but never football, and just to see that raw talent and develop that raw talent.
I can also tell you, it's not only the talent. Like I've been playing for a lot of years now, and I have been in positive moments, but also negativity. And you have to be strong. And the most important thing is really to believe in yourself. Mm. Because there will be a coach who will not like you. So you will not play more, not play enough. Or you will not play a game that you really want to play.
Or different position.
Yeah, or a different position. Or you have a teammate who doesn't really like you because you are playing on her position. But you have to be so strong. And that's also in the men's football. Like, the men's are always so strong. I mean, they seem really strong. But women's are always more in the emotions. You know what I mean?
Mm. Yeah, yeah.
You just never, don't need to give up. Because, like, I started when I was 12 years old. And, like, last week I got really emotional when I was thinking about being in a Pepsi Max squad.
Mm.
And
of course.
I started when I was 12 years old. And I've been through tough stuff. Like I lost my dad, I lost the dad of my girlfriend, and there were coaches who didn't believe in me, but then I had the Pepsi Max squad who believed in me. And then, you know what I mean? There was always a moment in life that you meet people who believes in you, but it starts by yourself. If you don't believe in yourself, then nothing is possible. But start believing in yourself. And that is what I want to give to younger girls, younger boys, or whatever, because when you start believing in yourself, like, things are going to happen where you didn't even, like, was scared to dream of. You know what I mean?
Mm. Last question. Pepsi Max Core, Pepsi Max Raspberry, or just normal Pepsi Max?
I haven't tried both, but I go for the raspberry.
I will
let you know which one I like the most. So I
try
both of them and I let you know.
Really good, Shanice. I love Pepsi Max Raspberry because it's the summer is arriving now. We actually have 15 degrees warm, sunny here in Stockholm.
That's nice.
And it's evening, so I'm going to take a nice Pepsi Max Raspberry.
Okay, then enjoy it.